till min berättelse. Det berättas om Fredrik den store av Preussen. Alltså en del av före detta innan Tyskland blev stort. Att han en gång frågade sin livläkare som var en mycket from man. Kan du ge mig ett enda bevis på Guds existens? Läkaren svarade genast, judarna, ers majestät. Berättelsen rymmer en insikt om så många människor, inte minst judar och kristna, har kunnat identifiera sig genom historien. Att det judiska folkets överlevnad är inte mindre än ett Guds under. Det är ett mirakel att judarna har överlevt. Och om det här var viktigt på den tiden när det här citatet skapades, det är ju ganska länge sedan. Hur mycket säger det inte idag? Judarna som har genomgått förintelsen men fortfarande har överlevt. Det är något existentiellt över detta. Det ramar liksom in också dels det jag har varit med om, men också är den på något sätt en tråd som vi kommer att komma tillbaka till, det judiska folket och de heliga skrifterna. Vi ska läsa en text. Och jag har titeln på min predikan är, på vardagsspråk, hur bevara sin tro i farliga tider? Ja, hur kan vi bevara vår tro i farliga tider? Jag tänker så här, ni har lyssnat ganska mycket. Kan inte vi resa oss upp när vi läser den här texten? Halleluja. Ja, jag känner, jag måste öppna Bibeln. Det känns, jag har det ju här, men jag öppnar den. Andra Timoteus brevet, 3:e kapitlet. Och vi läser från den 14:e versen. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Vi ber. Herre, vi tackar dig. Jag vill utmana dig nu när vi ber. Be gärna. Låt Gud visa dig på någonting alldeles nytt. Herre, jag tackar dig för att jag får komma nu inför dig. Och jag ber, Herre, smörj mitt huvud med din friska olja. Och låt den bägare jag räcker ut här få rinna över. Och bli till välsignelse. Amen. Varsågod och sitt. Jag vet inte vad som drabbar mig, men jag blir så berörd. Vi skulle kunna ha en undertitel till det här också. Återupptäck GT. De judiska skrifterna. Vi sätter in det i en kontext. Nu drar jag på lite grann. Vi sätter in det i en kontext. Och då ser ni här att det här står... Om man backar bandet och tittar på de första verserna i det här kapitlet så står det om att det handlar om att i de sista dagarna så ska det bli svåra tider. Det vill säga de dagar som föregår Jesu återkomst. Och de dagarna hade redan inträffat när han skrev det här. För han talar ju, det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att bara tänka på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal. Obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott. Svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De ska älska njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig bort ifrån sådana. Ja, det var ingen uppbygglig läsning. Men vi kanske känner igen den tid vi lever i. Men det här var redan ett faktum då. För han kan ju inte säga någonting som kommer långt bort. Han säger, håll dig bort ifrån sådana. Det vill säga inte att vi ska liksom fly ut ur världen, det går ju inte. Men det är att inte låta dig påverkas av människor som lever på det här sättet. Och här har vi vulgatan, alltså den latinska översättningen har här de farliga tiderna. De farliga tiderna. Och det blir svåra tider, inte minst för Guds folk. Och de som vill leva ut sin tro. Det blir också, som vi har sett, också svårt för det judiska folket idag, om vi tittar långt fram. Om det var nära på den tiden, så förstår vi att det är mycket närmare idag att Jesus ska komma. Och man kan väl säga så här, att jag ska inte ta upp dem, men det är 19 adjektiv, det vill säga beskrivande ord som staplas på varandra här. Hur människorna ska vara. Där kärnan i beskrivningar utgör egoismen, det självcentrerade, grekiskans philautoi, en som älskar något annat än sig själv och sina resurser. Man älskar bara det. Vår tids credo är individualismen. Och egoismen är med andra ord roten till det onda i oss, i mig. Ja, i oss alla, om vi inte ser det, och som gör också att det blir liksom någon slags dimma, någon slags ridå, så att vi inte ser den andra, så att vi inte ser våra medmänniskor. Det är ungefär som att jag skulle få en massa grejer på mina glasögon, och jag ser bara, jag höll på att säga att man sätter en spegel där inne, så ser jag mig själv varje dag. Ja, men ungefär så. Vi ser inte varandra. Och det också påverkar våran... Tycker ni att det är uppbyggligt det här? Det är lite tufft. Men vi kanske behöver det. Vi behöver kanske ruska om oss. En egoistisk och nedlåtande attityd gentemot våra... Jag menar, en nedlydande attityd mot våra medmänniskor utvecklar då inte sällan en negativ attityd och en konstig, märklig gudsbild. Bottenläget är ju här. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Man vill gärna ha ytan, det fina, men det kristna religiösa skalet alltså. Men man förkastar den innersta kärnan. Ja, det går nästan rysningar genom en när man läser det. Ja, det är mycket att säga om det där. Men det här tog tag i mig, det här med att Jesus, att det är de sista dagarna. När jag själv var en tonåring så tog det tag i mig. Det var alltså bakvattnet efter The Jesus Revolution och Jesusfolket. Jag minns hur de kom, några ungdomar kom och knackade på våran dörr hemma där jag bodde. Och man sa att man liksom lyfte fram det här budskapet, och jag kände bara, jag drabbades av, men tänk, Jesus kommer snart. Det var liksom någonting, vi pratar inte så mycket om det idag. Jag tror att det har blivit ett eskatologiskt vakuum, och det kan bero på att det har blivit så mycket spekulationer om detta som gör att man vågar inte prata om det. Men en sak vet vi, Jesus, han kommer snart, och vi vet att han vill förbereda oss, han vill göra någonting i oss. Han vill göra någonting med oss. Kristen teologi har haft ett behov att framställa gamla... Nu kommer jag att ta en liten tuff passage, var beredd. Jag ska ta en klunk först. Dels kan det vara lite svåra ord, men en sak vill jag lyfta fram. Och det är detta, att hur ser vi på Gamla Testamentet? En liten utmaning. Kristen teologi har haft ett behov att framställa Gamla Testamentet som den negativa polen till Nya Testamentet och den kristna tron. Och det har gjort att det har... På något sätt växte en mur mellan judar och kristna. Och redan beteckningen Gamla Testamentet förekommer ju inte i Bibeln. Ja, det ordet förbund förekommer. Men man kan säga så här, att beteckningen kom ju först på 300-talet, Nya Testamentet. Och här lutar jag mig mot Göran Larsson, det han beskriver, som har forskat mycket och jobbat mycket med det judiska och de här frågorna. Han säger att det är inte bara det, utan orden gamla och nya uttrycker hörnstenar i en redan då etablerad ersättningsteologi. Det vill säga att gammalt blir avlöst av något nytt. Och att det gamla förbundet avlös av det nya. Löften med fullbordan, Israels folk, av kyrkan. Ni hör. Och judarna av de kristna. Och det är inte minst den här teologin, det här sättet att se på det, som har lett fram till kristen antisemitism. Ja, det finns hemska saker som man kan läsa med historien. Och nu tar jag ett helgon som vi har, som ni säkert, ni har säkert en ganska rejäl liten ring ovanför hans huvud, nämligen Martin Luther. Han kunde till och med ha judiska, alltså ha judehat i sin förkunnelse. Han hade inte det från början, men sen kom det. Jag vet inte hur det blev på slutet. Men hur som helst så kulminerar ju, så använder man då det här genom historien. Och nazisterna kunde använda den här, ja, men man kan säga som en ammunition som fanns. Och använda det i sin hemska rasistiska ideologi. Som då kulminerade i folkmorden. Om vi nu tänker i nya, och jag säger så här, jag har mycket att tacka för det. Jag har lyssnat på Martin Luther. Jag vill bara lyfta fram, vi ska inte ta för givet att det vi har i det kristna är alltid, att den förkunnelsen alltid där är så här tipptopp. Vi behöver ifrågasätta. Nu vill jag att du ska tänka på ett nytt sätt. Rethinking, om man säger så. Tänka nya banor. Vad ska vi kalla gamla testamentet då för? Ja, alternativa namn är första testamentet och andra testamentet. Ja, okej. Men det kan också vara problematiskt. Därför att... Och nu har vi fått det andra, men då är inte det första så viktigt och så vidare. Men då finns det som Göran Larsson lyfter fram, det gemensamma testamentet. Han använde det uttrycket, testa det och fundera på det ett tag. Och det innebär alltså att det finns, då kan man tänka, det finns andra tolkningsmöjligheter än att bara tänka, ja men det var gamla och det är det nya, nu ska vi hålla oss till det. Som en extra bonus kan vi behålla förkortningen GT. Det är ju en extra bonus, menar då Larsson. Ett sådant synsätt hjälper dig och mig att se hur olika berättelser är invävda i varandra. Alltså, judar, som Paulus beskriver det, hedningarna, nationerna, de som inte tillhör det judiska folket, har blivit inympat i olivträdet. Och vi kan inte förhäva oss över rötterna, över rotsystemet och stammen, utan vi är bara får vara med av nåd. Som kyrkofadern beskriver det, Augustinus. Nya testamentet ligger dolt i det gamla. Och det gamla uppenbaras i det nya. Nya testamentet har inte ersatt det gamla, utan sanningen är att vi har det gemensamt. Ja, det var en liten fundering. Ta med er det. Ni får gärna prata med mig efteråt om ni tycker att jag var ute och cyklade där. Nu tittar vi på det här. Förbli det du har lärt dig och fått visshet om. Ska se om jag får, om han har... Den här kanske somnar. Jag höll på för länge med det där. vad är hemligheten då? Med att leva, att så att säga, vad är det som ska bevara oss i vårt... så att vi inte tappar tron. Ja, men... Precis som det står här, förbli det du har lärt dig och fått visshet om. Och vad har vi fått från Gud? Vi har fått inspirerade skrifter. Och här har jag skrivit ner det så att jag har det både på engelska och svenska för en hjälp för alla. Och det är detta att Gud har inblåst sin ande i de skrifter som judarna har förmedlat till oss. Guds inandning. Vi har det i Gamla testamentet också, hur han inblåste livsande i människorna och vi blev en levande varelse. Guds ord är liv. Guds ord lever. Och sen har vi det andra som inte vi har tänkt på. Det är det att när Gud använde de här författarna så fick de här författarna andas ut det Gud hade lagt ner i deras liv. Och de orden blev färgade av deras temperament, deras psyken, deras så att säga, det Gud hade gjort med dem. De var mänskliga kärl. Därför är det mycket lätt. Jag upplever att det är lättare att ta till sig Bibeln än många andra religiösa skrifter. Därför att man känner igen sig. Man känner igen sina svagheter. Man känner igen sitt temperament. Man känner igen många saker. Och därför kan man säga att det är precis som att Jesus är både Gud och människa. 100% Gud, 100% människa. Så har vi med skriften också. Det är gudomligt och mänskligt. Divine human hybrid text. Gud inspirerade de bibliska författarna och blåste in det här. Så att det här är någonting som förmedlas vidare. Och den gudomliga anden, både andens gudomliga geni och författarnas verkliga handlingskraft och temperament och psyke och så vidare genomsyrar de här skrifterna. Jag ska ta ett exempel som jag tycker ligger så varmt om hjärtat. Och det är det här som finns i början i Bibeln. När människorna har syndat, människorna har gått bort ifrån Gud, så lovar Gud ett evangelium redan på de första bibelbladen. Kvinnans säd, kvinnans avkomma, kvinnans ättlingar eller vad man ska säga, ska, vi kan läsa det så får du med dig det där också. Det är så mycket som jag vill få med så att jag behöver Guds nåd nu att jag kan välja ut det absolut viktigaste så att ni får med det. Det står så här. Ormen, det står från 13 versen, kapitel 3 och vers 13 i Genesis. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Då sa Herren Gud till ormen, du som gjorde detta, förbannad ska du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. På din buk ska du kräla och på jorden ska du äta så länge du... Och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga den i hälen. Här har vi alltså. Den som skrev Genesis blev inspirerad av den helige ande att skriva ut det här. Och det här är ju någonting djupare än bara en sagofigur, en orm. Utan det här är någonting djupare. Det är så att säga människans fiende. Guds fiende, människans fiende nummer ett, ormen, den gamle ormen. Den som skrev det blev inspirerad och som då under lång tid ska påverka människor och tala till människor och få sin slutliga fullbordan i Jesus. När Jesus krossar ormen. När han dör för mänskligheten och uppstår ifrån de döda. Det där är ju en fantastisk evangelium i Moseböckerna, eller hur? Det är inte lag. Man säger, ja men det här var lagen den tiden. Men nu lever vi i nåden. Ja, det gör vi efter Jesus har ju gjort allt detta. Men i Gamla testamentet så har vi mycket nåd. Jag ska ta en annan sak. Och jag blev så påmind när jag hörde när ni berättar om kläder som ni har gett. Vad gjorde Gud efter det här? Jo, 21 versen. Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. Det här är... Det här har inte jag... Jag blev bara så påmind om det i morse när jag bad inför mötet. Gud gjorde det. Och vi har det i, om man tänker så här, man menar att första till femte Mosebok är Torah. Det vill säga lagen, eller Torah, undervisning betyder egentligen för judarna. Det börjar med en Guds välgärning, Guds kärleksgärning. Och det slutar med det också. När Gud begraver Mose, står det om. Det börjar. Tror ni att Jesus utelämnade detta när han berättade för sina lärjungar på Emmausvägen? Jag har svårt att tro det, men jag vet inte vad han pratade om där. Men det du och jag behöver göra, det är att helt enkelt förbli i det Gud har lärt oss. Förbli i Guds ord. Och att förbli i Guds ord, det är att förbli i Kristus. Det är samma ord som används här. Johannes 15:4, förbli i mig. Samma ord finns här, förbli i det du har lärt dig. I det som de har fått. Och det var ju enbart de judiska skrifterna de hade fått då. Vi lever i en tid, och ordet betyder att bo, att inte flacka omkring. Ordet kan översättas, bo i Kristus. Bo i de här texterna. Vi lever i en tid fylld av distraktioner. Har du hört ordet FOMO? Det lever vi ständigt med. Fear of missing out from something. Vi är rädda för att missa någonting. Jag fick påminna en av killarna på resan här om detta. Han kände direkt, han sa ja, precis. För det var så mycket man skulle uppleva där. Det var ju kompisar och det var ju allt möjligt där. Men just detta att vi flackar omkring. Vi behöver samla oss. Vi behöver komma nära Guds ord. Och här står det också, ända från dina barnaår. Det är till och med, skulle man kunna säga, ända från det att man finns i mammas mage är det ord som används. Ni vet, vi läser om det i Lukas. Om när barnet hörde ett ord eller ord runt omkring, så sprattlar barnet till. Och det är väldigt, från väldigt unga år som man får känna till de här. Och det är väldigt vanligt i det judiska att få ta del av Bibeln redan från början. Vet ni hur stor del Nya Testamentet är av hela Bibeln? Ungefär. Jag märker att jag håller på att tappa er lite grann. Nu ska jag dra på här lite grann. Jag ska vara ärlig. Ungefär så här mycket. Resten är Gamla Testamentet. Så ungefär drygt en fjärdedel kan man säga. Och hur många av oss läser inte bara Gamla Testamentet? Jag tror vi behöver återupptäcka de rikedomar som finns i Gamla Testamentet. Ja, men ni tycker, ja, men det är klart, man kan ju kanske inte traggla släkttavlorna riktigt i detalj. Men det som är märkligt, när man läser Nya Testamentet så kommer de ju igen. Och när man också ser att det är också en beskrivning att Jesus kommer ju. Att man ser den här tydligheten, noggrannheten i att Jesus kommer från de här olika beskrivningarna, livsberättelserna. Men jag utmanar er där att verkligen att söka er närmare. Precis som Bibeln säger i psalm 119. Öppna mina ögon så jag kan se undren i din lag. Här ska ni få se. Vi tar det snabbt. De heliga skrifterna har förmågan att ge dig och mig vishet. Vishet som har att göra med vår frälsning. Inte kunskap. Det står det i våran översättning. Men egentligen i grekiska står det Sofia, som betyder vishet. Alltså, det är lätt att skaffa sig kunskaper. Men visheten kommer från Gud. Vi behöver, det är så lätt att man, och kärleken kan också blåsa upp. Ja, men jag vet nu, jag vet hur det är. Ja, men vishet är någonting annat. En alternativ, ni ser här. The rule of the Old Testament is the Christian life is here described as that of a teacher. The scripture can teach the right way to salvation, which is always and for everyone by means of faith in Christ. Och sen av en alternativ översättning. The scripture are able to make you wise and lead you to be saved by believing in Christ Jesus. Kärnbibeln är att man kan bli helad, upprättad, befriad genom tron på Jesus Kristus. Och det är en klar skillnad mellan vishet och kunskap. Som jag var inne på. Det finns ett annat ord som Paulus använder. Det är insikt. Som betyder ungefär djupare förståelse. Gud, Jesus vill ge oss en djupare förståelse i sitt ord. Och Efeserbrevet 1:17-18 ska jag läsa också. Efeserbrevet 1. Och det här vet jag. Lars-Erik läste på en av våra bönesamlingar. Och det tog tag i mig just angående detta med hur vi, när vi ska läsa ordet. Vi behöver, när vi ska läsa Guds ord, vi behöver detta. Då står det så här ifrån första kapitlet i Efeserbrevet. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus Kristus och är kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till och så vidare. Här räknar han då upp allt detta som vi kan få se när vi får den här visheten från Gud. Och uppenbarelsen. Uppenbarelsen är ju ett svårt begrepp. Vi har hört det så många gånger men vi kan inte alltid förstå riktigt. Men det är att någonting kommer till oss. Någonting som avslöjas. Ett täcke dras undan och vi ser någonting nytt. Och en sak som man upptäcker när man läser Gamla testamentet, det är inte minst alla de här, det språk som finns där. Jag pratade med Olof häromdagen angående det där. Och då är det det här att det finns så många bilder och språket och strukturen i Gamla testamentet är så, det bara finns där, det bara... Bara Gud kan öppna ögonen när vi ser saker och ting. Till exempel att Gud klär oss. Detta med att ett djur måste offras. Och då kan man ju tänka så här. Redan från början talas om att ett lamm måste slaktas från början i första Mosebok till idag. Men det vi förstår alla de här bilderna som finns. Men det här är två huvudnycklar för att när du ska läsa din bibel. Och jag kan säga så här. Att jag har dragit ut handouts. Och höra kopior så du kan ta del av sen efteråt. För att gå vidare. För du kanske tycker att Anders han for iväg. Han sprang iväg lite hit och lite dit. Och jag fick inte riktigt koll på vad han ville säga i vissa lägen. Men då har du möjlighet att gå tillbaka. De här. Hur pekar varje given passage i Bibeln på Jesus? Och hur formar varje given passage Kristus lika människor? Det är ju en sak att läsa om det. Men det är en annan sak också. Hur vill Gud, vad vill Gud göra med dig och mig? Man kan koka ner det till de där punkterna. Och det här är Bradley Jerzak som är en bok jag håller på att läsa nu. Som lyfter fram just de där bitarna. Han pekar också vidare på att Kristus är höjdpunkten i hela Bibeln. Där alla ord och berättelser slutligen måste hänvisa till honom. Och peka på att läsa Bibeln in the Emmaus way. Det vill säga att läsa och tolka Bibeln utifrån det Emmaus lärjungarna var med om. Ni har ju läst om det. När de gick tillsammans med. Det är bara två personer som går med Jesus då. Men ni vet att två eller tre församlade. Där finns Jesus. Men de visste ju inte att de hade Jesus med sig. De gick ju, de var så bekymrade över att, har du inte hört att den som, vi kan faktiskt gå till det sammanhanget så får ni med det också. Lukas 24, och där står det ju, jag nämner det som några saker som den ene säger från 18:e versen. De stannade och såg sorgsna ut, och den ene som heter Kleopas svarade: du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte hört vad som har hänt. Vad har hänt, frågade han. De pratar med Jesus men vet inte att det är han. Detta med Jesus från Nazaret, han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Och så vidare. Så berättar han om att han hade blivit dödad på korset. Och han hade blivit begravd. Och så från 24 versen. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro det som profeten har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom. Nästan överallt i skrifterna. Nej. Vad som står om honom överallt i skrifterna. Ja, det bibelstudiet skulle jag vilja vara med på. Eller är det fler här som skulle vilja höra vad han var inne på där? Det kanske tog lång tid, jag vet inte. Men förmodligen så lyfter han fram också den här röda tråden. En röd tråd som vi tänker oss finns då. Jag vet inte vad som fanns där. Men vet du en sak? Du kan få vara med om det varje dag. Jesus, han är ju med. Han har ju sänt hjälparen. Och hjälparen ska vägleda oss i hela sanningen. Så du får be hjälparen. Du får kanske vara, inte minst läsa Bibeln i grupp. Det tror jag på. Att läsa med några personer där man får liksom tränga djupare in i vad som står. Och jag tror faktiskt att det här sättet att tolka Bibeln, där man läser de hebreiska skrifterna genom Kristi evangeliska lins. Det vill säga att man läser Bibeln och förstår vad är det Gud vill säga med de här texterna. Det är en viktig förutsättning för att förstå skrifterna. Det vill säga att läsa dem med Kristus i centrum. Men vet ni vad som är så bra också här? Det är det att det påverkar ju våra hjärtan. Det påverkar våra hjärtan när vi läser Guds ord. Vi behöver bli läsare igen. Nu har jag ju kommit jag är några år på vägen. Jag har varit med ett tag. Det är inte därför jag säger det. Att jag liksom, nu ska vi tillbaka till något gammalt. Nej, jag tror, oavsett om du är ung eller gammal, vi behöver bli läsare på nytt. Vi behöver läsa Bibeln på nytt. Och det här säger inte bara Joel Haldo, som har skrivit en bok om bokens folk, heter den väl. Och Dick Harrison, en icke, han är så att säga inte, någon håller inte på med och predikar. Han är ju professor i historia. Han har skrivit om det i dagen. Vi behöver komma tillbaka. Vi behöver läsa Bibeln. Och andra som också säger det här. Jag var här om dagen och gav blod i, jag är blodgivare, så jag gav blod i på lasarettet. Och så det var stängt just då. Jag tänkte jag skulle göra det lite tidigare än vanligt. Och såg där, jag går till andaktsrummet. Och då upptäckte jag någonting det var inte bara det jag upptäckte där. Jag blev så tagen av den där mosaiktavlan som finns där. Det är inte märkvärdigt. Det är en tavla med en mosaikbild av Kristus. Men vart än jag var i rummet så såg jag hans blick också. Och jag tycker inte att den ser, jag tycker den ser kärleksfull ut. Det beror på hur man kanske är. Det ligger ofta i betraktarens öga. Men jag tror att jag kände mig berörd. Och jag pratade med en person som kom in där. Och då lyfte jag fram det här med att ungefär så här är det med Gamla testamentet. Det tecknar en bild av Jesus. Hela Gamla testamentet lyfter fram det här. Att varje liten mosaikbit. Om ni tittar här nu så ser ni att det som är kring hans ansikte har ju andra färger. Nu ser man inte kanske jättebra här. Men det ser ni kanske på den nedre bilden här, så är det lite ljusare. Men på den där övre bilden, och då kan man säga så här, jag tar det sen. Då ser man alla de här bilderna visar oss delar av våran frälsning. Allt det här tillsammans, de här delarna, ger en helhet så att vi förstår. Jesus, han älskar dig och mig. Och oavsett vad jag har sagt idag så vill jag att ni ska veta det. Om ni tycker att det låter konstigt så ska ni veta. En sak vill jag ha sagt. Jesus älskar dig. Han älskar dig och han vill det bästa. Och det som är så fint också, jag pratar med en kvinna som kom in där, en som jobbar inom sjukhuskyrkan. Och då blev det vårt samtal lyfte fram också det här med att vi tillsammans visar en bild av vem Jesus är. Och då tänkte jag direkt på de här levande stenarna som vi läser om i Bibeln. De här som är längst upp här, de ser ganska enkla ut. Det kan vara granit och det kan vara gnejs och det kan vara alla möjliga stenar som finns där representerade. Alla de där, du och jag, enkla människor, får teckna en bild av vem Jesus är. I våra liv, genom våran församling, där du är, så får du vara en visa på vem Jesus är. Finns du med här idag som inte är en kristen, som inte har tagit ställning, så kan man säga att Bibeln för det första ger oss visar oss på vårt andliga läge, hur vi har det och förutsättningen för att du och jag ska bli omvänd. Och det andra som Bibeln ger, det är ju detta med att Bibeln inte bara visar så här är det och så lämnar oss åt sitt öde, utan Bibeln har också ett recept, inte bara ett recept utan en kraft att kunna återupprätta dig och mig. Och leder oss fram till det korset visar oss. Där du och jag får vår verkliga återupprättelse. Så finns du med här som inte har tagit emot Jesus. Han är här för dig. Han kan röra vid dig. Och det tredje, det är ju då att du och jag kan också få fortsatt hjälp. Och den här boken som ni delar ut här om bön. Det är ju fantastiskt. För det är också att visa en väg att komma in i bönelivet. Och då kan man väl säga så här att bönen som Luther har sagt, det var en bra grej han sa. Luther menade att bönen är den kristnes andedräkt. Att du och jag behöver, för att vi ska leva, överleva och leva. Inte bara överleva utan vara till välsignelse för andra. Så är bönen oerhört viktig. Och Bibeln är också den här andedräkten som du och jag får ta till oss. Där kan du också gå vidare på. Allt det här ger Bibeln oss, dig och mig. Helande, omgestaltning, brinnande hjärtan, utrustning, andlig vägledning och kristuslikhet. Allt det där är ju motpolen till det vi läste om i början i den här texten, i början av kapitlet. Den här eskatologiska delen. Och jag upptäckte ju faktiskt att när jag tittar på att det här ordet för nytta är lika aktuellt än idag för nygrekerna. Och det kan till och med betyda välgörande. Så att allt det här är välgörande för dig och mig. Nu ska jag ta en liten... Nu avrundar jag här. Och det Bibeln säger här. I Johannes 5 och 36. Jag ska inte läsa hela texten. Där är det Jesu allvarliga samtal med sina inte bara lärjungarna utan de som forskade och rannsakade i Bibeln, det vill säga de skriftlärda. Han pekade på att ni forskar i skrifterna, ni läser de här skrifterna, men ni vill inte komma till mig. Det är det som är skrift, som är Bibelns innersta kärna. Om du och jag läser Bibeln så är det vi ska söka. Och det här vill jag utmana dig. Jag tror att det är många med mig som vill söka Gud. Och när vi söker Gud så ska vi be till Herren att han pekar på det Jesus har gjort och att hitta Jesus. För om vi missar Jesus så har vi missat allting. Det är så här att man kan läsa Bibeln. Nu vet jag inte nu. Ja, precis. Det är möjligt att spendera en hel livstid, läsa teologi, ägna en hel livstid åt att studera Bibeln utan att en enda gång höra Faderns röst och känna ordet. Det är ju nästan skrämmande när man tänker på det. Men Bradley Jerzak, han pekar på just detta. Och då är min starka fråga: du är väl inte en av dem? Jag går till mig själv. Jag är väl inte en av dem. Var är du? Det är ju en fråga som Adam fick. Och den kan vi ställa till oss själva. Vad vill du? Och om jag då avslutar med den sista bilden här, så kan du tänka så här. Du går med, är en far och ett barn som går med varann. Man behöver ledning, man behöver vägledning. Vi är som barn, vi behöver vägledning. Då kan man tänka så här, om Gud är din andre pilot, byt plats. Byt plats. Ja, jag känner så här att jag drog över lite grann. Jag kanske tog ganska många onödiga vägar. Men vad jag vill är att du ska förstå att vi behöver komma till Gud. Jag tänker så här att jag bjuder in till förbön. Och då kan det vara så här att du har känt under tiden att jag har pratat och talat att Gud har sagt någonting i ditt hjärta att jag behöver ta ett kliv. Jag behöver ta ett ytterligare kliv i detta med att söka Gud, men också att läsa hans ord. Så vi kan väl göra så att vi kan resa oss upp och så tackar vi Herren. Och så när Lillemor sjunger och vi får sjunga tillsammans med henne. Blir det så att vi alla ska sjunga tillsammans? Ja. Så öppnar jag väg för du kan komma vart som helst. Du kan tända ett ljus. Det finns förebedjare. Du kan vart än du är. Du kan be för någon där du står. Du kan be för varandra där vi är. Så välkommen fram. I Jesu namn. Amen.